har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Hej, Andreas Johansson på DI:s nyhetsmagasin Ekonomistudion här. Vi fördjupar oss i de viktigaste frågorna och möter Sveriges makthavare inom ekonomi och politik. Ekonomistudion finns där poddar finns varje dag klockan 16.
Hej och välkommen till Makrorådet, podden där vi försöker bena ut de viktigaste sakerna som har hänt i den stora ekonomiska världen. Och de som ska hjälpa till med det idag är Annika Winst, chefsekonom på Nordea, och Johan Javeus som är chefstrateg eller analyschef, vilket man vill, på SCB. Välkomna båda två.
Tack så mycket.
Ja, som ni hör, så som alla andra poddar i coronatider gör vi detta på distans. Och vi hoppas att tekniken ska vara med oss hela vägen här. Först lite formalia. Jag heter Victor Munkhammar och det är onsdagen den 13 maj förmiddag när vi spelar in detta. Och det är ett späckat schema i vanlig ordning. Vi ska ta avstamp i morgonens inflationsutfall och ta oss vidare till vad man egentligen kan tro om Riksbanken och ifall noll är det nya golvet. Vi ska försöka reda ut vad som egentligen händer på världens arbetsmarknader, och så blir det spaningar och veckans viktigaste. Men som sagt, vi börjar med inflationsutfallet nu på morgonen som visade en rekordförändring. KPIF, den underliggande inflationen, sjönk med 0,4%. Så svagt har priserna inte utvecklats, i alla fall under den tid som vi har någon slags vettig statistik. Sen ska man säga att exklusive energi så var det en uppgång på 1,0% i årstakt. Inte fullt så dramatiskt då. Men Johan, om vi börjar kort bara med det här utfallet. Många har ju tyckt att månadsutfall för inflationen, det är inte så himla mycket att bry sig om nu. Är det bara att borsta av sig det här och gå vidare, eller hur ska man se på det?
Ja, jag skulle nog nästan säga att det är på det sättet. Jag tror Riksbanken har helt annat fokus och helt andra saker att tänka på nu. Och sen är ju den här statistiken som vi fick idag, den är ju från en månad där vi har haft väldigt, väldigt extrema saker som har hänt i samhället, och det är klart att det också har påverkat prisutvecklingen på många varor. Och sen har vi flygresor och sånt där som inte ens liksom har kommit med på det sätt som det ska normalt. Så att det är mycket osäkerhet även i den här inflationssiffran, och jag tror att Riksbanken kommer att se genom fingrarna med det här utfallet.
Ja, Annika, tänker du likadant, att det är bara att glömma och gå vidare?
Ja, glömma. Det är klart att man noterar det. Men Riksbanken ser förbi det här, och det har de varit ganska tydliga med, och det tycker jag är klokt. Det finns andra saker som är mycket viktiga för dem, som att se till att försöka stötta och hjälpa företagen att överleva den här perioden. Sen kan man komma tillbaka till inflationen. Men personligen är jag ju mer orolig för tillgångsinflationen, för vanlig inflation snarare. Och det finns ju till och med risker på att det kan dra ut på tiden här, att det ligger på de här låga nivåerna ett tag. Så att, nej, det är inte fokus.
Nej. Bra. Och Riksbanken kommer vi såklart in på här. Det har ni båda gjort, att det här är inget man bryr sig om. Vi fick ju också ett protokoll från det senaste räntemötet här i veckan, där ju räntan hölls oförändrad på noll. Och en del bedömer ju att noll är det nya golvet nu. Det spelar inte så stor roll vad som händer med inflation och annat. Det är andra verktyg som gäller, och någon minusränta kommer vi inte få se igen. Annika, hur ser du på den saken?
Nej, jag tror inte helt att man kan utesluta att det blir minusränta. Men det blir inte det nu, utan det blir det i så fall i återhämtningsfasen. Och det var ju flera av ledamöterna som faktiskt lyfte det, att man skulle kunna använda en räntesänkning i en återhämtningsfas som stimulans, för att sätta också finanspolitiken. Men det är som sagt var inte aktuellt ännu, utan det är om man känner att man behöver kickstarta ekonomin och stödja den då. Däremot så pågår det också en diskussion inom Riksbanken, och som jag tycker är central och viktig, att det finns en risk med att sänka räntan till minusränta. i det här läget. Minusränta är besvärligt för bankerna och det finns en risk att bankerna kommer få kreditförluster. Vi har en stökig oljemarknad som kan slå in i bankerna och så vidare. Så det finns allt för många risker där, och att då lägga ytterligare en börda i det finansiella systemet, det tror jag att man vill undvika, och det tyckte jag att flera av ledamöterna resonerade klokt om. Så att här och nu är det inte aktuellt, men det går inte att utesluta det.
Ja, Johan, är du av samma uppfattning ungefär?
Ja, men jag skulle nog ändå säga att noll är lite det nya golvet. Och det är klart att Riksbanken kommer aldrig säga att de utesluter att gå tillbaka till minusränta. Men jag tycker att deras kommunikation till och med under de här tiderna är rätt så tydlig att man ser inte några positiva effekter, åtminstone väldigt små positiva effekter med att ta tillbaka minusräntan. Och det gör mer skada än den gör nytta. Och det tror jag kommer gälla även framöver, även längre fram i en återhämtningsfas. Så att visst, räntor kommer ligga kvar på noll väldigt länge, men jag tror inte vi kommer tillbaka till minusräntor.
Nej, okej.
Okay. Då... Får jag bara bryta in här? Jag tänker att de är faktiskt tydligare nu med de negativa konsekvenserna av negativ ränta än vad de har varit innan. Så där håller jag med Johan, att det finns liksom en tongång här om att problemen med minusränta lyft fram betydligt mer idag än när man var där.
Ja, det var ju många som var inne på det i protokollet och på olika typer av negativa effekter också. Men då blir frågan här, om vi nu säger att Sverige i alla fall tills vidare inte kommer sänka till minus och kanske aldrig göra det igen, så ser vi ju centralbanker i andra delar av världen har ju snabbt fört ner sina räntor, de som hade några räntor, till noll. Och Sverige sticker ju inte längre ut som ett land som har en särskilt mycket lägre ränta än någon annan. Norge ligger på noll, Fed ligger i intervallet 0 till 0,25, ECB ligger ju under, Bank of Japan ligger under och så vidare. Håller Sverige på att bli ett högränteland här nu plötsligt, eller normalränteland i alla fall, Annika?
Ja, jag vet inte riktigt om man ska se det så. Om man tänker utifrån ett kronperspektiv så skulle jag säga att då handlar det ju om riskviljan, och då är vi fortfarande i närtid i alldeles för mycket risk och ovilja för att det ska gynna kronan som jag ser i närtid. På sikt så blir ju allt annat lika. Har man då ungefär samma räntenivå som andra och inte signalerar, vilket Riksbanken konsekvent gjorde, att man kunde gå före, så är det klart att då borde kronan kunna stärkas framöver. Och vi har ju också bättre statsfinanser än många andra länder, vilket borde kunna göra att vi ändå har en möjlighet att stimulera mer än de länder som är väldigt skuldsatta även när vi går ur den här krisen.
Ja, Johan, vad tänker du där? Är det de här räntedifferenser, är det något som inte är så jätteintressant i nuläget utan mer allmänt liksom risksugsklimatet, eller vad är det som styr valutorna?
Ja, räntedifferenser, det brukar ju vara någonting som är som mest viktigt för valutor i goda tider när det är lugna och fina rörelser på marknaden. Då kan man börja försöka räkna hem de här få procenten eller delar av procenten som du kan få i ränteskillnader genom att ta valutarisk. Idag så har vi en alldeles för osäker miljö för att carry, som det kallas, ska fungera. Men annars så, jag menar, jag måste säga att personligen så är jag lite förvånad över att kronan har hållit sig så bra som den har gjort. För att man brukar ju prata om sådana här bananvalutor, och kronan är ju en valuta som brukar gå bananas när ekonomin ser ut som den gör. Men det har vi inte sett den här gången, och Annika var inne på våra statsfinanser, det kommer ju kan vara en förklaring. Men man kanske också skulle kunna säga att just att det inte haft en finansiell dimension av den här krisen, åtminstone inte än, gör att det har gynnat kronan lite. Vi hade ju en stor kris för 10 år sedan drygt, och den slog ju mot banker och även mot banker i Baltikum där Sverige hade stor exponering, vilket var en väldigt stor risk då för kronan den gången. Och sen så kanske man också kan lyfta fram på den positiva sidan att faktiskt Sverige har valt en för ekonomin lite mildare approach, vilket då kanske också har bidragit positivt till utvecklingen för kronan.
Annika, har du någon kommentar om de här mer fundamentala sakerna? Du pratade tidigare om att det är mycket riskviljan som styr kronan i det här läget. Nu lyfte Johan upp här lite. Möjligen mer fundamentala saker, som att Sverige inte har stängt ner ekonomin i samma omfattning som andra. Vi har ju faktiskt en krona som är nästan på den starkaste nivån sedan början av 2019 om man tittar på det här KIX-indexet, som är ju Riksbankens mått på det hela.
Ja, men man ska också komma ihåg att vi kom ju nästan från en bananvaluta. Alltså, kronan var ju extremt svag med tanke på hur stark ekonomi var och hur starka offentliga finanser vi hade i de goda tiderna, så att säga. Så att vi kom ju från en... Men jag tycker att till det Johan säger, och jag håller med honom, kan man ju också lägga Riksbankens sätt att kommunicera. De har ju varit tydliga med att de inte vill sänka terminsränta, att de inte ser det som en bra idé i det här läget. Och innan så var det ju tvärtom. Då skickade man ju signalen om att man mycket väl kunde tänka sig att gå längre, att kronan var inget problem. Riksbanken har för första gången mig vetligt nu i alla fall sagt att de inte tycker det, eller att det finns en risk om kronan blir ännu svagare. Det har de ju aldrig sagt innan. Så att någon form av signalskift är ju ändå också från centralbanken.
Då går vi vidare till den realekonomiska delen av den här krisen. Vi ska prata om arbetsmarknaden, eller arbetsmarknaderna. Jag tänkte att vi skulle prata både om Sverige och om världen. Och där har det ju varit minst sagt dramatiskt, särskilt i USA då, där vi ju fick reda på i fredags att i april så minskade sysselsättningen med 20,5 miljoner, och det var ju ännu en sån där graf, när man tittar på den så syntes ju knappt finanskrisen, och arbetslösheten steg till ungefär 15%. Här i Sverige så är vi väl uppe i ungefär 70 000 varsel nu sedan början på mars, och arbetslösheten har stigit till 8,3% enligt Arbetsförmedlingen. Och Johan, jag vet att ni i er senaste prognos räknar med att arbetslösheten ska upp mot, ja, vad var det, 14-15% till hösten. Vad är det för odjur vi har att göra med egentligen här på arbetsmarknaden? Det känns ju ruggigt.
Ja, jag ska säga något chockerande. Ingen vet. Nej, men den här krisen, den är ju så annorlunda, och det gör, åtminstone som jag ser, att det är väldigt svårt att säga också hur återhämtningen kan komma att se ut. Och du ser ju allt ifrån de som säger att de här jobben kommer i princip aldrig tillbaka, eller det kommer ta jättelång tid för dem att komma tillbaka, till de som säger att vi bara öppnar ekonomin och då är jobben tillbaka rätt så snabbt. Och jag tycker att det är genuint svårt att säga hur det här kommer att spela ut. Och det är därför det blir så viktigt att se hur det här utvecklas de kommande månaderna under sommaren här då. Men jag tycker att det man inte kan trycka nog på, det är att det är så otroligt viktigt att folk i världen, i Sverige, kommer tillbaka till sina jobb. Därför att oavsett hur mycket regeringar ger i bidrag eller centralbanker lånar ut, så det i sig leder inte till att en enda pryl eller tjänst faktiskt blir producerad. Och det är i slutändan det enda som betyder någonting. Så att framför allt är det viktigt att det här inte pågår så länge, och det är viktigt att det inte pågår så länge att tillverkningsindustrin och den typen av mer specialiserade företag går under. Därför att de är mycket svårare att återstarta än till exempel restauranger eller kaféer eller nattklubbar och den typen av verksamhet. Så att det är superviktigt att vi får det här att komma tillbaka så fort som möjligt. Och jag tycker att det är uppmuntrande att man ser att det börjar öppna upp i Europa, att man försöker köra en rätt så offensiv strategi även i USA när det gäller att öppna upp ekonomin. Och jag tillhör ju också dem, ska jag säga, som tror att även om vi nu skulle få bakslag i Europa eller i USA, så kommer vi inte att få se en återupprepning av de här nedstängningarna. Det går helt enkelt inte att utsätta ekonomin för det här en gång till. Och då kommer länderna istället att välja andra strategier för att försöka bekämpa smittspridningen.
Ja. Annika, kan du säga något om det? Man pratar ibland om relationskapital, alltså de här lite svårgreppbara sakerna som kontaktnät och vana, sånt där som är viktigt för arbetsmarknaden. Och vi vet ju också det som kallas för hysteresiseffekter, att man, liksom, ju längre man är borta från arbetsmarknaden, desto svårare blir det att komma tillbaka, även om man fortfarande har de formella kvalifikationerna och sådär. Hur känslig är liksom tidsaspekten här, om vi tittar på arbetsmarknaden i relation till de här lite så att säga luddigare begreppen?
Ja, men det är ju som Johan säger, tidsperspektivet är ju otroligt avgörande. Och om man tar de branscher som drabbades först i den här krisen, alltså besöksnäring, restaurang och så vidare. Det humankapitalet blir ju inte förstört om de är hemma ett halvår eller så vidare. Utan säg att det går ett halvår och man kan börja öppna upp restaurang och hotell igen. Men då kan den personalen ganska enkelt gå tillbaka utan att man har förstört deras humankapital på något sätt eller har påverkats. Men precis som Johan är inne på, när det går i andra branscher där du har liksom kompetenser som slås ut och så mycket längre tid att starta upp industrier, då får man alltid mycket mer utdragna processer. Och jag skulle vilja säga att om man ska liksom se ett perspektiv på arbetsmarknaden, så är ju risken att det blir bättre än förväntat. Den finns, men den är väldigt, väldigt mycket mindre än risken att det blir värre än förväntat, alltså att det drar ut på tiden. Och jag tror att de flesta svenskar som är permitterade, varslade och så vidare, de tänker ändå att de har ett jobb i höst. Och det är väldigt, väldigt viktigt. Har de inte det, jag menar, då blir det väldigt mycket mer bestående.
Podden presenteras av pensionsbolaget AMF som har 14 aktivt förvaltade fonder med låga avgifter. Johan Merslin förvaltar räntedelen i populära AMF balansfond. Fonden har avkastat i snitt 7% per år de senaste 10 åren. Vad beror det starka resultatet på?
Aktiva beslut, snabbhet och att vi förvaltare jobbar tätt tillsammans skulle jag säga. Det fina med balansfonden är att den innehåller AMFs bästa bets. Alltså våra främsta innehav i svenska och utländska aktier plus de räntepapper vi bedömer är bäst.
Investeringar innebär en risk. Dina fondandelar kan både öka och minska i värde. Hänsyn ej tagen till inflation.
Konsekvenser, och då kommer fler människor komma behöva gå in i utbildning och försöka överbilda och skola om sig. Och vi kommer också se strukturförändringar i ekonomin. Det vill säga, vissa jobb kommer att försvinna, kanske för alltid eller i alla fall över en längre tid. Och andra kommer till, och då är det en mycket tuffare situation för ekonomin och för arbetsmarknaden.
Ja, om man tittar det senaste, de här måndagssiffrorna från Arbetsförmedlingen har ju plötsligt blivit högintressanta. Jag ska inte säga att de var ointressanta tidigare, men de var inte lika hårt bevakade i alla fall. Och där, Annika, finns en tendens de senaste veckorna att de varsel som läggs börjar liksom ätas in i industrin också, från att tidigare framförallt har varit kanske handel, restaurang och liknande. Hör du i dina kontakter med era kunder, eller ser på något sätt, finns det att börjar man se nu att det som ni båda ju oroar er för då, att industrin börjar liksom, att jobben börjar slås ut där i större utsträckning. Har du någon insikt att bjuda på där?
Det beror ju också på vilket bolag man är. Väldigt många, eller vilken bransch man är. Alltså, som jag sa, restaurang och besöksnäring, de slås ut. De har ett par veckor, sen slås de ut och behöver hjälp. Och sen kommer det in i de andra sektorerna. Och det jag hör från företag, jag pratar med väldigt många runt om i landet, alla möjliga branscher, det är att de flesta har tagit höjd fram till sommaren. Och så hoppas man kunna överleva semestern. Men hösten är totalt oviss. Och det är enormt bekymmersamt. För det första så vet de inte vad de ska räkna på. Alltså, kommer de kunna få insatsvaror till hösten? Kommer de kunna få ut sina varor till hösten? Går det att sälja någonting till hösten? Och sen ska du då gå till banken och tala om, jag har den här planen för hösten och framåt, och så vet man inte själv. Och sen ska banken värdera den beskrivningen. Ja. Är den relevant eller inte? Och därifrån ska man försöka göra någonting. Och det gör ju att en hel del av de permitteringar som har lagts, de har blivit varsel. För man inser att vi kommer inte klara det här med bara glida över den här tiden. Utan risken är att det tar ut mer på tiden. Och då blir permitteringar varsel, och varsel riskerar faktiskt att bli arbetslöshet. Så att om vi inte startar ekonomin i höst, då kommer vi ha en mycket sämre resa framför oss.
Okej, till sist bara Johan, ni som sagt i er senaste prognos räknade med en arbetslöshet på 14-15% i hösten. Annika, vad är ert bud? Jag förstår ju att det här är väldigt mycket gissningar i och med att osäkerheten är så stor, men vad ungefär, vilket härad ligger ni i?
Vi håller precis på att komma med en ny prognos och räkna igenom. Jag tycker man ska vara lite försiktig med siffror, för det är precis som Johan sa, ingen har en aning varken om tillväxt eller arbetslösheten, utan man räknar på scenario. Det gör ju faktiskt Riksbanken och myndigheten också, och regeringen. Det tycker jag är klokt. Och i ett av våra scenarier kommer vi också upp till de här 15%, och det finns tyvärr också en risk på uppsidan där. Men det går också att de säger att vi öppnar upp i efter sommaren lite mer försiktigt, och att man klarar det i USA och Europa. Jag menar, då kan vi kanske stanna på tvåsiffriga tal, alltså 10-11 någonstans. Men risken är, som jag sa innan, större att det blir värre än att chansen att det blir bättre.
Ja, usch. Ja, hörni, Vi lämnar arbetsmarknaden för nu och går över till spaningarna. Johan, du hör till dem som inte tror att globaliseringen kommer stanna av på grund av detta. Det tycker jag är intressant. Berätta, hur tänker du?
Ja, det är ju väldigt många som är oroliga för att globaliseringen ska inte bara stanna av utan att den ska börja gå tillbaka. Och coronakrisen har ju visat på nackdelarna med ökad globalisering. Att vi reser mer har bidragit till den här snabba spridningen av viruset i hela världen. Och många företag har sin produktion och geografiskt spridd har gjort en känslig förstörning och sådär. Så att det är ju många då som oroar sig för att vi kommer få se en kraftig tillbakagång av globaliseringen. Och kanske också att viruset blir det som tar knäcken på EU, om man nu ska liksom vidga det lite. Men min bild är nog att både globaliseringen och EU kommer att gå stärkta ur den här krisen. Och det jag landar lite i, det är när man tittar på vad är det egentligen som driver globalisering. Och många tänker ju att ja, men det är politiska överenskommelser, det är att man sluter handelsavtal och sådana där saker. Men faktum är att den viktigaste drivkraften för globalisering, det är teknisk utveckling. Och bara för att göra liksom en rekapitulation hur det har sett ut de senaste dryga 200 åren. Så 1800-talet var ju sånt här århundrade, globalisering exploderade. Och det var en effekt av att du fick ångmaskinen. Plötsligt så kunde du transportera saker billigt och mycket snabbare än tidigare över väldigt stora avstånd. Och 1900-talet, det är återigen innovationer, du fick förbättrad kommunikation, telefonen spreds, diktatorer, helt nya transportmedel med bilar och flyg och innovation i logistik och sådana saker. Och sen på 2000-talet, vårt eget århundrade, så har ju internet slagit igen. Och så plötsligt så kan jag som privatperson köpa varor från hela världen. Och det har också öppnat upp för en globalisering av tjänster på ett sätt som vi aldrig har sett tidigare. Och det är en process som vi bara står i början av. Och den tekniska utvecklingen, den kan vi vara säkra på, den kommer fortsätta. Och det gör att även globaliseringens starkaste drivkraft finns kvar. Så att,
det är Jan Stenbecks gamla mantra då, teknik slår politik. Även
absolut.
Om man försöker resa handelshinder så struntar tekniken i det. Ja.
Precis, och det, jag tycker det är en viktig sak att framhålla, speciellt i tider av när vi har protektionism och andra saker. Att det övertrumfar inte den tekniska utvecklingen som driver på i positiv bemärkelse. Och sen då bara kort det här med EU också. Många säger att det här corona kommer att ta knäcken på EU-samarbetet och egentligen fullborda den här söndersfallsprocessen som Brexit påbörjade. Men även där så tycker jag att det finns en poäng av att säga att tidigare kriser, erfarenheten från tidigare stora kriser är att EU-samarbetet har ökat snarare än minskat. Efter finanskrisen och Greklandskrisen så skapades ju EUs bankunion och dessutom stabilitetsmekanismen som försvar just mot att liknande saker ska hända i framtiden. Så jag tror att vi kommer få se en liknande fördjupning av EU-samarbetet den här gången och att EU kommer få en central roll i att bygga upp det här försvaret mot framtida pandemier som kan eller som kommer att drabba Europa.
Ja, intressant.
Så att, ja, det är min bild.
Ja, Annika, delar du den här uppfattningen att corona inte kommer sätta stopp för eller i alla fall bromsa globaliseringen?
Jag hoppas Johan har rätt, men på kort sikt gärna med lite mer tveksam och kort sikt menar jag liksom något år. För att precis som Johan säger så finns det väldigt mycket bra med globalisering. Jag tror att vi kommer längta tillbaka till mycket av det där. Folk vill liksom ha det som vi har varit erbjudna de senaste decenniet. Jag tror också att den unga generationen de är globala. De vill kunna resa och ta till sig olika saker från delar av världen och kommer ha svårt att acceptera att man liksom ska bara tänka nationalistiskt framöver. Men det som gör mig lite orolig det är att det är politiskt svagt i många länder. Och i skeende där det blir djup kris och hög arbetslöshet då finns det alltid en risk att populistiska partier växer sig starka. Höger- och vänsterfalanger som gör det svårt att styra politiskt. Och det finns en risk om vi går in i en riktigt dålig höst här att folk väljer att rösta med fötterna. Och då kommer det vara svårt att föra en global politik. Då kommer länder att tvingas att tänka nationalistiskt. Och vi har ju sett inom EU till exempel i den här krisen att inledningsvis så var det inte särskilt mycket solidaritet och Om man inte har solidaritet i en kris, då undrar jag liksom, vad är samarbetet till för? Och den här diskussionen tror jag kan blossa upp lite fram och tillbaka, lite beroende på hur allvarligt och hur långvarigt framförallt arbetsmarknaden drabbas.
Ja, okej. Okay. Bra Annika, då du ska inte prata om globalisering utan om vi vänder tillbaka lite till finansmarknaden, stämmer det?
Vi har varit inne och nosat lite på det tidigare när vi pratade här, men jag skulle säga så här att den goda nyheten i den här krisförloppet är ju att smitttoppen tycks vara passerad, att vissa länder nu försöker öppna, att vi fått enormt stora stimulanspaket både från regeringar och från centralbanker, historiskt stora. Den dåliga nyheten det är att det här tycks dra ut på tiden betydligt mer än vad många har tänkt. Och som vi var inne på tidigare då, det absolut viktigaste det är ju att man kan öppna upp i höst. Och precis som Johan sa, det är nödvändigt för att vi ska kunna gå vidare, och annars tvingas nog många länder att välja en annan strategi. För att det som politiker och centralbanker gör, det är ju att tillfälligt hålla verksamheter under armarna. Men det är tillfälligt. Det går liksom inte att driva företag om man har kostnader men inga inkomster. Man kan liksom inte låna sig ut det här hur länge som helst. Utan det är otroligt centralt att man kan öppna upp. Och här står det ju då emellan viruset, om det kommer tillbaks, hur modiga politikerna är att förhålla sig till det och vilka konsekvenser det får ekonomiskt. Om man tittar på aktiemarknaden så har ju den fortfarande faktiskt inprisat någon form av V-scenario, och makroekonomiskt är det ju allt färre som tror på det. Man tror snarare på ett U, alltså en mer utdragen process. Och om det blir så att vi går in i hösten att det inte riktigt går att öppna upp och aktiemarknaden inser att det här det håller inte, jag menar, då ska förmodligen aktiemarknaden ner, och då är det ju på grund av att många företag faktiskt går omkull. Alltså att man inte, likviditeten funkar inte, du har inte solvens och så vidare när du kommer in i hösten. Då slår det ju både på att vi får konkurser, vi får arbetslöshet, men vi får en börsnedgång som påverkar hushållens sparande, och då riskerar man också att få in det i bostadsmarknaden. Det vill säga att du tvingas att sälja och du får ett överutbud och som är större än efterfrågan, och så får man konsekvenser där också. Centralbank och politiker kommer slåss med näbbar och klor för att göra vad de kan. Men om igen, om det här, man låter det här dra ut mer på tiden, då är risken uppenbar att vi får betydligt större kraft i det än vad vi redan sett. Och betydligt mer än vad jag faktiskt tror att de flesta svenskar har tagit till sig. Och det är en oroväckande situation. Men precis som Johan sa, alltså jag tror att människan är... Man ger inte upp, man lägger sig inte ner och dör. Jag tror att alternativet faktiskt kommer att bli att man väljer andra strategier om det visar sig. Det går inte att stänga ner ekonomin som vi har gjort. Det är därför USA måste öppna. De har inte en struktur som klarar av det. Folk blir utkastade på gatan mer eller mindre omedelbart efter en månadslön, så har de liksom inga inkomster. Även om de har, den här krisen har fått vissa stöd. Och så ser det ut i många andra länder i världen också. Man är helt beroende av att man kunde ha sin ekonomi öppnad. I Norden är vi ju ändå gynnade av att vi har socialförsäkringssystem. Men även vi är ju hårt drabbade. Så att, jag tror att det finns en risk att vi kommer in i hösten och inser att oj, det här får ännu värre konsekvenser än vad man befarat. Och då tvingar man politikerna att välja vilken sida ska man stå på.
Ja, okej. Okay. Johan, några reflektioner?
Nej, inte mer än att jag faktiskt håller med Annika helt och hållet. Ja, det viktiga okay. är att öppna, och man kan inte välja någon annan strategi framöver än att göra det.
Nej. Bra, hörni. Då ska vi runda av detta med veckans viktigaste, alltså vad man absolut inte får missa den allra närmaste tiden. Och den här har ju varit en liten svår punkt den här våren, därför att det händer ju saker hela tiden och det kommer från höger och vänster. Men om vi ändå ska göra ett försök, Johan, vad kommer du verkligen inte missa här den närmaste veckan?
Ja, men vi är ju inne i en period nu där vi börjar, det som kommer är aprildata i stor utsträckning, och den vet ju alla att den är någonstans mellan hemsk och katastrofal. Så att det är inte så viktigt, den typen av makrostatistik, åtminstone inte för mig. Utan det viktiga är hur det börjar se ut i maj, när majdata kommer. Och under den kommande veckan, två veckorna, så kommer det börja komma sentimentsindikatorer för maj från en massa olika länder. Och det tror jag blir den första tidig indikation om hur snabb den här återhämtningen kan bli. Även junisiffror kommer naturligtvis bli viktiga i det här avseendet.
Ja, okej. Okay. Är det några särskilda sådana indikatorer som vi får se här som du kan namnge, eller är det allmänheten?
Ja, men om vi tar något den här veckan så får vi ju preliminära siffror för konsumentförtroendet på fredag från USA. Och det blir ju en viktig siffra att hålla koll på. Det är kanske lite tidigaste laget för att visa på någon vändning dock, men vi får se.
Ja, bra. Annika, vad kommer du inte missa?
Nej, men jag håller med Johan, och jag skulle vilja hjälpa lyssnarna här. Att när ni nu tittar på statistiken framöver så är det otroligt viktigt att ni skiljer på tillväxttal och nivåer. För det som kommer hända när indikatorerna har rasat som de gör och de blippar upp, då kan man ju liksom få bra förändringstal. Men glöm inte, nivåerna är katastrofala. Alltså vi kommer från något väldigt, väldigt dåligt. Det betyder liksom inte om de här studsar och ser ut som det, att det är bra. Utan det är bara en signal om att det kommer inte bli värre. Och det är ju good enough, men det betyder inte att det är bra. Det andra som jag också kommer titta på, det är ju hur går det för de här länderna som nu öppnar upp. Det är ju otroligt viktigt som vi har pratat om här idag. Kommer det hålla ända in i hösten eller inte? Kommer man behöva backa om nu fallen ökar, och hur gör politikerna då? Det är väldigt centralt.
Bra! Hörrni, Johan Javius, Annika Winst, stort tack ska ni ha för att ni var med. Tack ska du ha som har lyssnat. Den som vill lyssna på fler poddar från Dagens Industri har ett digert utbud. Varje fredag kommer Analyspodden. Vi har också dagliga poddar som exempelvis Ekonomistudion. Och sen finns förstås Digitalpodden som handlar om den delen av ekonomin. Men nu sätter vi punkt för Makrorådet idag, och vi just är tillbaka om 2 veckor den 27 maj. Tack ska ni ha där ute. Ta hand om er. Hej då!
Makrorådet från Dagens Industri. Podden klipps av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fällman.
Hej, Andreas Johansson på DI:s nyhetsmagasin Ekonomistudion här. Vi fördjupar oss i de viktigaste frågorna och möter Sveriges makthavare inom ekonomi och politik. Ekonomistudion finns där poddar finns varje dag 16:00.
Du har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot...
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.